Jag har som överskrift de visaste bland de visa. Och det handlar förstås om Guds vishet. Det är ingenting som vi har i oss själva, utan Guds vishet. Men först vill jag dela med en bild som jag har haft inom mig, som jag upplever har talat väldigt starkt till mig i sista tiden. En väldigt enkel bild. Jag ser en vit eller ljus skål som är tom och ren, tvättad. Och det är det här bibelordet från Lukas 11 och från vers 39 som jag tänker på då. Men Herren sa till honom: ni fariseer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. Ni dårar, har inte han som har gjort insidan också gjort ut, han som har gjort utsidan också gjort insidan? Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er. Eller som det står i Matteus 23 tror jag det är: gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Det talar till mig väldigt starkt den sista tiden hur viktigt det är just det här att börja först med insidan. För det är väldigt mycket putsande på ytan tycker jag idag. I många församlingar. Och det är inte fel. Det behöver inte vara fel med omändringar. Och en del ändringar behövs mycket väl. Men det är också väldigt mycket fokus på det yttre. Om vi har själva sett med egna ögon hur lätt allt det där yttre av utsidan och putsandet på ytan, som man tror att det ska ge förnyelse och det ska ge tillväxt och det ska ändra. Ommöblering, namnbyte och ny struktur och ny organisation och ny musik och sång och allt ska förändras och allt gammalt ska bort. Och när man fokuserar så mycket på det yttre, på ytan, så är det väldigt lätt att den himmelska visionen bleknar. Och att Jesus bleknar. För de inre ögonen på något sätt fördunklas. Det är det som jag då tänker på. För det viktigaste är ju inte att det, bara att det händer någonting. Det viktigaste är att det är Gud i det som händer. Att det är han som verkar. Att det är hans verk det handlar om. Och här prövar naturligtvis också Gud oss. Om vi verkligen vill vara beroende av honom. Är vi beredda att vänta in honom? Som vi samtalar lite om innan här. Sylvia och jag. Är vi villiga att vänta på Gud? Vänta efter honom? Och det är en del i den där synen som jag fick 1990 om en väckelse som Gud vill sända och kommer att sända i Sverige. Jag är övertygad om det. Det jag fick se in i, men det var genom tårar och förkrosselse innan Gud välsignade på ett underbart sätt. En äkta väckelse. Men det som var en del i det jag såg, i det jag fick se in i, det är någonting som jag liksom har förtigit på senare år. Men som jag ofta hade med när jag berättade om synen första åren. Det var nämligen så att det jag såg, jag fick uppleva verkligen det där, den här otroligt mättade atmosfären och Guds närvaro. I allt, i sin församling, i det jag såg in i. Men det förvånade mig lite då, men idag förstår jag vad Gud menar. Jag såg så tydligt att till det yttre eller utåt sett så var det inget som var förändrat. Det var predikan, det var tillbedjan, det var sång och lovsång och sångare. Allting var precis som vanligt. Men ändå en sån total skillnad. Därför att Gud var så mäktigt där. Och idag förstår jag varför Gud visar mig det. Att jag la märke till det. Det handlar inte om att putsa på ytan, så låt oss aldrig blanda ihop det. För väckelse, det är Guds verk, det är Guds ingripande. Det är han som kommer på ett alldeles särskilt sätt till oss. Fyller oss och möter oss. Så att vi också på ett ännu starkare sätt var och en kan vara redskap för Gud. För det är jag övertygad om att vi alla längtar efter. Det är insidan som det handlar om, våra hjärtan, vår inre människa. Och den kan bara Gud förändra. Det kan vi inte göra själva, det är bara Jesus. Och så här bad David i psalm 51 och vers 8. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Det var Davids bön. Och då ska vi gå till de där fyra förebilderna som alla fyra har det gemensamt. Att de är små och svaga. Men ändå beskrivs de som de visaste av de visa. Och då är det så att vi ska inte bara bli fågelskådare som Jesus sa. Se på fåglarna. Eller se på liljorna, blommorna. Utan här handlar det om några andra varelser. Från Ordspråksboken 30 och från vers 24 till vers 28. Och jag kommer att ta de tankarna när jag för ett tag sedan satt och läste de där verserna. Så kom bara ibland där inne till tankar, ni vet. Så det här kan man säkert lägga ut på många sätt. Men jag kommer att ta de tankarna som kom till mig först och främst. Det är Agur som skriver det här. Fyra finns som är små på jorden, likväl är de visast bland de visa. Myrorna. Inget starkt släkte, men de samlar sin föda om sommaren. Klippgrävlingarna. Är inget kraftfullt släkte, men i klippan bygger de sin boning. Gräshopporna. Har ingen kung, men i härordning drar de alla ut. Geckoödlan, eller spindeln kan det översättas också, men nu tar vi den svenska översättningen här. Kan man gripa med händerna, ändå finns de i kungapalats. Myran, den brukar ju känneteckna flitighet, eller hur? Flitig som en myra brukar vi säga, eller arbetsmyra. Ibland säger vi att vi har myror i huvudet och grubblar vi på någonting väldigt mycket. Myran är ju med i sådana här uttryck. Och i Ordspråksboken 6 och från vers 6 står det så här. Gå bort till myran du late. Se hur hon gör och blir vis. Hon har ingen furste över sig. Ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du stiga upp från din sömn? Sov ännu något, slumra lite till. Lägg ännu armarna i kors för att vila. Så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. Min första tanke, det var ingen tillsyningsman. Då gick min tanke till Romarbrevet. Om lagen som var en övervakare, står det. Galaterbrevet också, 3 och vers 24, skrev Paulus. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus. För att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Det är en underbar frihet i Jesus. Att fram till honom så var man under lagen, men vi är inte under lagen, skriver Paulus, utan vi är under nåden. Och ibland så kanske vi har en tendens att gå tillbaka in under lagen, men då uppmanar oss Guds ord och Guds ande att tillbaka till nåden, förbliv i nåden, lev i nåden. För det är mycket idag, ni vet, olika rörelser, olika strömningar som vill föra tillbaka till lagen och är upptagna väldigt mycket med detta. Vilka lagar gäller, vilka lagar gäller inte. Och man tycks aldrig komma längre än så. Och hålla på med lagen. Men det är Jesus som vi är upptagna med. För vi har en ny drivkraft. Och det är den heliga ande. Och det är Guds nåd. Andens liv. Och en levande tro. Den får alltid konsekvenser. Den behöver inte lagens övervakning eller en piska över sig. En levande tro, som det står i Jakobsbrevet, den får alltid konsekvenser. Den heliga ande föder fram någonting nytt i våra liv. Vi kanske bryr oss om människor som vi tidigare inte alls brydde oss om. Vi kanske får en kärlek till någon som vi tidigare inte alls hade någon kärlek till eller omsorg för. Och på många sätt visar sig en levande tro och andens vittnesbörd. Anden gör oss villiga att gå dit vi kanske inte alls hade velat gå. Eller ville gå. Eller hade valt att gå. Han gör oss villiga att gå Guds ärenden. Det kan innebära att vi följer en medmänniska en bit på hans eller hennes väg. Och jag tänker på Filippus som blev skickad av Herren till vägen mot Gaza, står det. Den var öde mitt på dagen. Och han gick när Gud manar, talar. Och så får han se en vagn, dragen av hästar, vad vi förstår. Och där sitter en etiopisk komman. Och så upplever Filippus hur anden manar, håll dig nära vagnen. Och kanske han gick eller sprang, det vet vi inte, småsprang kanske vid sidan av vagnen. Och så hör han någonting, han hör hur hovmannen, han läser ur Jesaja 53. Och här öppnas ett gyllene tillfälle för Filippus att förklara vad det handlar om. Och vi vet säkert alla hur det gick. Han får ställa sin tro till Jesus Kristus. Han blev på nytt född den här Etiopien. Och han ville genast döpas. De åkte förbi vatten. Väldigt lägligt där. Här är vatten, vad hindrar att jag döps? Det är Gud, han kan förbereda allt så att de kom förbi den där sjön eller vad det var direkt precis då. Och sen står det att han fortsatte glad sin resa. Och vem vet hur många han fick vinna på sin väg. Men på det där sättet så får vi ibland följa en medmänniska en bit på vägen. Vi läste här att myran samlar sin föda om sommaren. Ja, med andra ord, den förbereder sig för den kalla och svåra tiden. Och mina tankar gick till Matteus 25, de 10 jungfrurna, de 5 förståndiga och de 5 oförståndiga. De oförståndiga, de var bekymmerslösa och stängda. Betyder grundtextens ord. Som för det ordet. Och ordet är, det har sin rot i mysterion. Mysterium. Det kan man ju utveckla om man vill. Vad mysticismen leder till exempel. Det står samma ord i Titus förresten 3. Där Paulus varnar för att hamna i tvister om lagen. Om Torah. Det är skadligt och meningslöst, skrev han. Akta dig för det. Det är också oförståndigt, beskrivs det. De här 5 jungfrurna som kallas oförståndiga. De vaknar ju till när ropet ljuder. Brudgummen kommer. Gör er redo. Men de hade inte tagit olja med sig till lampan. De hade sina lampor, men de hade ingen olja. Man kan ju undra, vad tänkte de på? En gång frälst, alltid frälst, kanske. För det finns de som tror så. Och då läser man Bibeln väldigt slarvigt. När man inte ser vilka allvarliga varningar det står, och särskilt för ändens tid, för den yttersta tiden som vi lever i idag. Det är inte tid för att vara bekymmerslös och ta lätt på saker. Vi måste ta Bibeln och Guds ord på allvar. Och sen går de iväg för att köpa olja. Och man kan undra, vart går de någonstans? Gick de åt fel håll? Visste de inte vart de kunde köpa oljan? Trodde de att de måste gå till någon övermåttan hög apostel för att få olja kanske? För ni känner väl till lärare som finns idag, eller villolärare. Du måste vara under apostelns covering, annars är du ute med dig. De kanske sprang för att leta efter en sån där så kallad smord apostel. Eller sprang de till någon småpåve eller en större påve eller någon annan som de trodde de kunde få smörjelse ifrån. När Jesus kom och de här 5 oförståndiga kom för sent och ändå ville komma in, så säger Jesus, jag känner er inte. Jag känner er inte. Vi har inga medlare, det finns inga mänskliga medlare. Vi får gå direkt till Jesus. Och ge honom vårt hjärta. Det är bara att gå till honom. Inte tro att det är någon annan människa man kan lita på. Var och en måste se till att vara redo. De förståndiga, de hade med sig olja till lamporna. De var beredda och förberedda om det var så att brudgummen dröjde och natten blev sen. För det var ju det som hände här. Det står att brudgummen dröjde. Och det hann att bli midnatt innan ropet ljöd. Brudgummen kommer. De var beredda på det. De var förberedda på det. Oljan, det vet vi, är den heliga ande. Och ett hjärta som tillhör Jesus och som är givet till Jesus. Som Jesus sa till fariseerna. Ge därför ett inre som gåva. Överlåt ditt hjärta till honom. Då får vi olja. Vi får olja. När vi ger vårt hjärta till Jesus. Och i Danielsboken står det också om förståndiga. Och där står det att de känner sin Gud. Och står fasta. Och håller ut. De vägrar kompromissa. Men de som kompromissar, de lever farligt. De som är bekymmerslösa eller stängda, de lever farligt. Det förstår vi av versarna där, för det beskriver antikrist. Och den yttersta tiden som han kommer att locka till helt avfall om man börjar kompromissa lite mer och mer. Och jag tänker på när vi hade en temadag om ändens tid på Vrångö. Och ordförande börjar dagen med en inledningsord och berättar om en dröm han hade på natten när Gud hade talat. Och det var två saker som Gud talade så starkt. Och han var så tagen av detta själv, för att tala så till honom själv. Och det gällde den här tiden, och det gällde oss Guds folk. Att vi är präglade av Jesus var det första. Och det andra var att vi har det profetiska skeendet klart för oss. Och det håller ihop, det hör ihop det här. Att vi är präglade av Jesus, med andra sidan insidan av bägaren. Att han får göra det han vill och måste i vårt inre. Och att vi läser hans ord så att vi är vakna över det profetiska ordet, tidstecken. Att vi förstår det profetiska skeendet, att vi är redo, att vi är vakna och nyktra som det står. Vi vet inte dagen eller timmen, men vi vet och förstår tiden, för vi har fått många, många, många tidstecken och undervisning i Guds ord. Och som det står i Hosea 6:3, låt oss lära känna Herren. För det var ju det handlade om här, att Jesus kände de förståndiga. De hade gett honom sitt hjärta, och därför hade de också olja i sina lampor. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Här är vi som myrorna. Vi strävar efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådnades. Och han ska komma till oss lik ett regn. Lik ett vårregn som vattnar jorden. Allt Guds ord kan vi lita på. Och vi kan lita på Guds ord även när tron prövas. Och även när det ser ut som det går tvärt emot vad Gud har sagt. Har ni varit med om det? Jag tror vi kanske har det allesammans. Vi har fått ett löfte från Gud. Kanske långt tillbaka. Och vi ber. Och vi längtar. Och vi väntar. Men det ser ut som det går tvärtom. Precis tvärt emot vad Gud har sagt. Det är Gud som prövar vår tro. Han gjorde så med Abraham och Sara. Ni vet, det står så här om Abraham i Romarbrevet 4:19. Och det är att ära Gud, står det. Så när vi prövas på det sättet, om du prövas på det sättet, då har du ett gyllene tillfälle att ära Gud genom att fortsätta tro och lita på hans löften. Han sviktade inte i tron, alltså Abraham, då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löften. Utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud har lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet, står det. Så på det sättet har vi en chans, en stor chans och ett tillfälle att ära Gud genom att förtrösta. Vi väljer att förtrösta. Det är ett val vi gör. Att förtrösta på honom. Han är trofast. Han ska uppfylla sitt ord. Han ska uppfylla sina löften. Hur omständigheterna än ser ut just nu. För Gud är Gud över alla omständigheter. Det är ingenting för honom. Han är mäktig att öppna precis det han har sagt. Klippgrävlingen. Inte stark, står det. Inte stark i sig själv alltså. Men bygger bo i det starkaste materialet. I klippan. I Kristus, med andra ord. Där får vi bo. Där får vi gömma oss. Och vi sjunger en sång. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Har ni bett den bönen någon gång? Jag har faktiskt gjort det ibland. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Jesus, låt mig gömma mig i dig. Det finns ju två olika ord som ni säkert har hört om den här klippan i öknen som Mose fick slå på och sen skulle ha talat till. Det finns två olika hebreiska ord, sela och tsor. Och det första, det sela, ja, det första förresten är tsor, för det beskriver Golgata, Helleberget, ett lågt liggande berg eller klippa. Som man kan säga beskriver Golgata. Det var den som Moses slog på. Men den han skulle tala till. Det istället pekar på Jesu uppståndelse. Hög eller fritt liggande klippa betyder det ordet. Som pekar på uppståndelsen. Men Paulus, han skriver om att få lära känna Kristi. Eller uppleva Jesu uppståndelsekraft. Det innebär också att dela hans lidande, står det. Det måste gå först genom korset. Allting. Och Mose, ni vet, när han fick se Guds härlighet, då står det i andra Mosebok 33 att han fick ställa sig i en klyfta i klippan. Det är ordet sor. Det är det som pekar på död, på Golgata, på Jesu offer. Där fick han stå för att få se Guds härlighet. När jag drog förbi. För att få se Guds hjärta som det var. För han fick både se. Jag fick en uppenbarelse om. Vem Gud är. Och hur han är. Vi vill gärna gå förbi korset. För det är obekvämt. Det kostar på. Det vill vi gärna som människor. Men Guds väg går alltid genom ett kors. Men vår svaghet. Kan driva oss till Jesus, närmare honom, till klippan. Och i psalm 71 och från vers 1 kan vi läsa, jag tror att det är David som har skrivit den här psalmen, jag är inte säker. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo. Dit jag alltid kan komma. Det pekar på korset. Det pekar på Golgata. Så är ordet där. Du som givit befallning om en frälsning. Du mitt bergfäste. Och där kommer ordet för uppståndelsen. Uppståndelsekraften. Du mitt bergfäste om en borg. Och här pekar det också på hur vi är försonade med Gud genom Jesu död. Och frälsta genom hans liv, som Paulus skrev i Romarbrevet 5 och vers 10. Det är underbart att få vara i Kristus, att få bo på klippan. Som den här lilla klippgrävlingen som inte är så stark, men han bygger sitt bo i klippan, i det hårdaste av material. Och när allt vacklar omkring oss, då är vi trygga. Om vi bor och vi bygger våra liv på klippan. Som vi sjöng om här innan. På klippan bygger jag mitt liv. Det står ju olika. Om särskilt ändens tid. Att fienden bryter fram lik en flod. Men Herrens ande ska förjaga honom. Det står om en snara. Som ska komma över hela jorden. Som Jesus talade om i Lukas 21. den antikristliga makten. Man säger, var vakna och be så att ni kan undfly. Med andra ord, att ni inte fastnar i snaran. För vi är ämnade att gå med honom. Vi tillhör Jesus och ska tjäna honom. Och att bo i Kristus, att bo i klippan, det är detsamma som att bo i Guds kärlek. 1 Johannes 4:16 kan vi läsa. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Kärleken som drivkraft. Och den kärleken, skriver Johannes också i samma brev, den driver ut fruktan. Fruktan för domen. Fruktan för att inte duga inför Gud. Allt det där. Det vill den helige ande driva ut så att vi kan vila och bo och vara i Guds kärlek i Kristus. Och veta, jag är älskad av honom. Du är älskad av honom. Inget kan skilja dig från hans kärlek. Gräshopporna, de har ingen kung, står det. Men i härordning drar de alla ut. Och det här talar ju för den helige andens enhet, den äkta enheten, andens ledning och harmoni i Guds församling. Där är inte ledarna kungar och maktmänniskor eller herrar som det står, utan det är tjänare. Tjänare som är beroende av Guds ledning och Guds kraft. Jesus sa ju i Matteus 20 och vers 26, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det här kräver i våra liv att vi får gå genom de där smala passagen. För att det här ska bli möjligt överhuvudtaget. Det är så tvärt emot vår synda natur. Vår kötsliga natur. Det är tvärt emot vad vi vill. Men vi måste gå den vägen tillsammans med Jesus. Han är ordningens Gud. Och han kallar och utrustar var och en av oss. Ingen har allt men alla har något, brukar man ju säga. Och det är sant. Kolosserbrevet 2 från vers 3. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. I Kristus, och som han sa till oss, förbliv i mig. Och den här versen, vers 5 här, så står det i Hedegårds översättning. Jag gläder mig, skriver Paulus då. När jag ser att ni står på er post, bildar en fast front. Och där skriver Hedegård att det här är militära termer som Paulus använder. Det är som en här där alla har intar sin plats, där anden har ställt just dig. Ingen kan ersätta det, utan det är din plats i Guds här, så att säga, villigt talat då. Geckoödlan, den griper man med händerna, med sina händer, men den tar sig in i kungapalats. Där finns den. Ja, jag tänker på bönen. Frimodigt inför Guds tron uppmanas vi att komma. Enkelhet och ödmjukhet, men också frimodighet. Hebreerbrevet 4, vers 15 och 16. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Det är som att komma inför kungapalats, in i kungapalats det. Det högsta, den högsta konungen, konungars konung, får vi komma inför. Precis som den där lilla, oansenliga geckoödlan tar sig in i kungapalats som det står. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Låt ingen hindra. Och vi vet att fienden vill hindra Guds folk att be. Att komma, att ta tid i bön. Det är en kamp med bönen. Det är en kamp. Men det är det viktigaste i församlingen. Det är ju bönemötet. Och gode Gud, att vi aldrig blir så formella och religiösa så vi tystar både den fria bönen och profetian. Då är det illa med oss. Bönen, det brukar vi säga, det är motorn. Det är som motorn. Och vi läser ju om en blind tiggare i Markus 10. På vägen vid Jeriko. När Jesus var där. Han satt och tiggde, han såg ju ingenting. Utslagen i samhället. Men han hörde att Jesus var på väg. Och när han hörde att Jesus kom närmare, då ropade han: förbarma dig över mig. Och han ropade på Jesus. Det står att de tillrätta visade honom strängt. Tyst med dig. Man försökte tysta honom. Men tänk att han lät sig inte tystas. Han ropade ännu ivrigare och ännu högre, står det. Och när Jesus kom fram, då frågade han den här mannen vad han ville att han skulle göra. Och sa han: ge mig min syn. Och Jesus, han gav honom både den andliga synen, hjärtats syn och den lekamliga synen. Och sen står det att han följde Jesus glad och tacksam. Inget kunde tysta honom. Låt oss också fortsätta. Låt inget få tysta vår bön. För vi vet att vi tror på en bönhörande Gud. Och Jesus själv, han uppmuntrar oss till uthållighet och bön. Att inte ge upp i bönen. Fortsätta be. Be om löftena som vi har. Och vi ska fortsätta uthålligt. Utan att ge upp. Låt ingen tysta dina böner. Låt ingen försöka att hindra dig. Eller tysta. Utan vi ska frimodigt. På grund av vad Jesus har gjort. På grund av att vi har blodet på våra hjärtan. Genom tron. Renade i Jesu blod, genom tron på hans försoning, får vi komma inför kungars kung, vår skapare och Gud, inför nådens tron, frimodigt. Små på jorden, men de visast bland de visa. Har vi någon vishet? Ja, det har vi när vi har Jesus i våra hjärtan. För det står i Ordspråksboken 9 och 10. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige, det är förstånd. En dårskap för världen, men en Guds kraft för alla som tar emot. Vi vill inte ha ett sken av Guds fruktan. Vi vill inte hålla på och bara putsa på ytan. Vi vill veta av dess kraft, som Paulus skriver. Vi vill veta av kraften i våra liv. Så att vi blir kärl till heder, helgat, användbart för sin Herre. Och förberett för allt gott verk. Så skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 2 och vers 21. Och det är vår bön. Och det ska vi fortsätta att sträva efter och leva för, att Jesus får fortsätta sitt verk i oss, så att vi är renade och helgade och kärl till hedersamt bruk, som det stod i gamla översättningen. Hans kärl, hans redskap, hans älskade barn.